I vår vandring genom Galaterbrevet så har vi kommit till slutet av det andra kapitlet. Och jag ser mig föranledd att snegla lite i Romarbrevet för att förklara det här med att vara korsfäst med Kristus, som han ju utbrister så triumferande i slutet av Galaterbrevet 2. Och vi ska gå till Romarbrevet 5 och 6 och 7 och titta lite grann. Det talas det om syndens välde och nådens välde. Man kan säga att den mänskliga historien kan beskrivas utifrån de här två teologiska väldena, syndens välde och nådens välde. Två välden som ligger helt i kontrast med varandra. Det ena väldet har ingenting av vad det andra har, och deras styrelsesätt är också diametralt motsatt. Och deras välden omfattar ändå hela mänskligheten på ett eller annat sätt. Och som människa så befinner du och jag oss i något utav dessa två välden, syndens välde eller nådens välde. Syndens välde tillhör vi på grund av fysisk härstamning. Med Adam står det här i Romarbrevet 5. Nådens välde tillhör vi på grund av andlig härstamning genom den nya födelsen. Syndens välde genom den fysiska födelsen, nådens välde genom den andliga födelsen. Syndens välde står vi under på grund av vår förbindelse med Adam, som vi ju alla stammar ifrån. Nådens välde står vi under på grund av vår förbindelse med Kristus, som kallas också den andra Adam. Både Adam och Kristus ses alltså så som varande huvuden för var sina välden. Syndens välde, den första Adam, nådens välde, den andra Adam, Kristus. Och Paulus sammanfattar liksom hela mänskligheten i de här två olika tillstånden, som kan beskrivas för oss genom vad vi är i Adam och vad vi är i Kristus. I Romarbrevet 5, vers 14, så står det att under tiden från Adam till Mose, döden har haft väldet också över dem som inte syndade genom en överträdelse i likhet med vad Adam gjorde. Han som är en förebild till den som skulle komma. Alltså Adam är en förebild till Kristus. Det verkar ju märkligt. Men likheten mellan Adam och Kristus består främst i att de båda två agerar och handlar i egenskap av representanter för hela mänskligheten. När Adam handlar så gör han det i egenskap av representant för hela människosläktet. När Kristus handlar, och speciellt då med tanke på hans försonargärning, så gör han det i egenskap av representant för hela människosläktet. Så vad Adam gjorde, det hade konsekvenser för hela människosläktet, fast vi själva inte var med i Edens lustgård. Likaså vad Kristus har gjort har konsekvenser för hela människosläktet, fast du och jag inte var med på korset. Och att förstå vad vår förbindelse med Adam innebär, det gör att vi nog också bättre kan förstå vad vår förbindelse med Kristus innebär. För det är precis raka motsatsen hela tiden. Det är en jämförelse mellan Adam och Kristus som består i kontraster. Först några likheter. De var båda utvalda av Gud att agera som representanter. Adam är den fysiska skapelsens representant och Kristus den andliga skapelsens representant. Var och en har fört vidare till sin säd frukterna av sitt handlande. I Adam så bär vi frukterna av syndafallet, av fördömelsen, av skulden, av oförmågan att leva upp till Guds heliga standard. I Kristus bär vi frukterna av hans seger, av hans lydnad, förtjänsten av Kristi seger på varje punkt. Ett nytt liv, ett evigt liv, ett frikännande, skulden utplånad. Vi får alltså tillgodoräkna oss frukterna utav Kristi gärning, fast vi själva inte var med på korset. Men genom Adam kom synden in och ockuperade planeten jorden. Och genom synden och döden så befinner sig människosläktet nu i ett tillstånd som ursprungligen inte var avsett för människan. Och ingen av oss har ju makt i sig själv att skaka det här herraväldet av oss. Vi lever under syndens och dödens herravälde, och vi kan inte göra någonting åt det själva. Men Guds son har i egenskap av människa, det var därför han måste bliva människa, för att identifiera sig med människosläktet och vinna seger på de punkter där Adam hade förlorat. Vinna seger i egenskap av människa, så att hans seger skulle gälla för människosläktet. Därför heter det i Hebreerbrevet att han för en kort tid blev gjord ringare än änglarna, för att ta sig an människosläktet. Det var inte änglarnas problem han tog sig an, det var ditt och mitt problem. Och därför kom han för att bli så som en av oss. Själv utan synd tog han på sig konsekvenserna av vår synd och dog vår död för oss. Och genom Kristi lydnad och försoningsdöd är nu inte bara skadan genom Adam gottgjord. Man skulle kunna säga så här då, att Adam han sänkte människosläktet ner i synd och död, och som kom Kristus då och förde människosläktet upp igen, så att det kom tillbaka till den nivå det hade innan syndafallet. Men det räcker inte med att säga så, för Kristus har gjort någonting ännu mycket mer än fört oss till ett tillstånd liktydigt med det som Adam hade innan syndafallet. Kristus har nämligen fört oss till ett tillstånd som är högre än vad ens Adam och Eva hade innan syndafallet. Det är därför som det här upprepas gång på gång i Romarbrevet 5. Ännu mycket mer. Titta vers 15. Ty om genom en endas fall de många har blivit döden underlagda, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåvan i och genom nåden, och så fortsätter han, på ett överflödande sätt blivit de många beskärd. Så du och jag har i Kristus faktiskt en högre ställning än ens Adam och Eva ägde innan syndafallet. Vi kallas, ja, vi har inte bara blivit förlåtna våra synder och därigenom så att säga nollställda och försatta i ett tillstånd av oskuld inför Gud, som också Adam och Eva ägde innan syndafallet. Det räcker inte med att vår synd är förlåten och vi så att säga är oskyldig förklarade. Vi är dessutom rättfärdig förklarade, och det är någonting mer. Det är precis så som vi kom fram till den store domaren och tillgodogjorde oss förtjänsterna av Jesu försoningsdöd, och han kunde säga: på grund av din förtröstan på Jesu Kristi blod förklarar jag dig för fullständigt ren i mina heliga ögon. Och naturligtvis var det tillräckligt för att få oss att jublande dansa ut ur domsalen. Men så var det precis som om Gud sa: men vänta lite, kom tillbaka, du ska få någonting mer också. Och så tog han upp vackra, vita, rena kläder och sa: de här ska du sätta på dig och alltid ha på dig, och jag kommer från den här stunden att se på dig i de här kläderna och ingenting annat. Dessa kläder är Kristi rättfärdighet, de är dina. Inte bara synden förlåten, utan dessutom också Kristi rättfärdighet mig tillräknad. Man skulle också kunna, så som ju också både Romarbrevet och Galaterbrevet gör, se det utifrån en handelstransaktion eller en banktransaktion, där vi kommer med vårt konto inför Gud. Som syndare så är skuldregistret fullklottrat. I förhållande till Guds heliga lag har vi förbrutit oss på den ena punkten efter den andra. Och skulle man lägga samman allt som har skett varje dag under hela vårt liv, så kan vi nog förstå att det blir ganska fullt till slut. Och på vårt tillgodokonto inför Gud så står det ingenting, alldeles tomt. Vi har ingenting att komma med som skulle kunna förtjäna vår frälsning eller som skulle kunna väga upp skuldkontot på något sätt. Det är ju det som man försöker inom alla andra religioner som jag antydde igår. Att om möjligt, genom goda gärningar och genom ett samlande av meriter, om möjligt kunna väga upp det tyngda skuldkontot. Men det fanns inte inför den helige Guden. Vi måste erkänna oss så som syndare och i avsaknad av den rättfärdighet som han hade rätt att avkräva av oss, vi som var skapade till hans avbilder. Så långt hade vi fallit från det ursprungliga syftet att vi nu istället för att vara avbilder närmast skulle kunna kallas för vrångbilder. Vad är det som händer då när vi omfamnar Kristi försoningsverk? Vad händer med vårt konto? Jo, det står i Kolosserbrevet 2 att han utplånar skulden. Det är som om han tog en tvättsvamp och tvättade absolut rent på minussidan i vårt skuldkonto, så att det inte fanns den minsta lilla skuld kvar. Rent skuldkonto. Inget krav över mig längre. Men inte bara det. På mitt tillgodokonto så för han in, vet du vad? Kristi rättfärdighet. Den är din. Och han tänker inte ändra på det där kontot. Han ger det till oss och säger: detta är nu ditt för tid och evighet. Skulden utplånad, Kristi rättfärdighet din. Vågar du tro det? Det här är nåd, det, mina vänner. Så handlar nåden. Och så kan Gud handla i nåd utan att trampa på sin rättfärdighet, utan att göra avkall på sin helighet. Ty han själv har tagit skadan på sig. I sin kärlek. Korset vittnar inte bara om Guds kärlek. Den vittnar framför allt om hans helighet. Och den avslöjar för oss syndens vederstygglighet. Så hemsk var synden att för att den skulle kunna försonas, oskyldigt liv måste givas. Och Gud själv gav det liv. Han tog skadan på sig och kan nu erbjuda oss de rena kläderna. Det är nådens ordning det. Så nu får vi kallas, som vi ska se i fjärde kapitlet snart, för Guds söner, för Guds döttrar. Vi har fått samma ställning som Jesus Kristus, Guds son, har inför Gud. Ja, det heter att han älskar oss så som han älskar sonen. Gud älskar oss inte trots vad vi är, som vi ibland tröstar oss med. Ja, det är för väl att Gud älskar mig trots att jag är som jag är. Det är för lågt tänkt, min vän. Gud älskar dig på grund av vad han har gjort dig till. Tänk på det. Gud älskar dig på grund av vad han har gjort dig till. Han har gjort dig till med arvingen, med Jesus Kristus. Han betraktar dig som sin son och dotter. Och han skäms inte för dig. För hans verk och nådens verk i ditt liv, det ska leda till att du en dag ska kunna ställas fram inför honom utan fläck och skrynka. Fullkomlig i fröjd, står det. Det är nåden som ska klara av det. Det är inte dina egna gärningar. Det är nåden som ska klara av det. Nåden klarade av att frälsa dig. Nåden ska klara av att bevara dig. Nåden ska klara av att slutfrälsa dig. Ingenting annat än Guds nåd. Nu är det så att det kallas, Guds nåd kallas här i slutet av kapitel 5, för att också den har ett välde. Det står i sista versen: nu ska nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde. Så vi är underställda ett nytt välde. Vi är tagna ut ur syndens välde och införsatta i nådens välde, där allt Guds handlande med oss är bestämt utifrån hans nåd. Och nåden ligger inte i konflikt med Guds övriga egenskaper. Nåden är ingen vämjelig svaghet hos Gud, där han ständigt är beredd till eftergifter. Nåden står i full harmoni med Guds helighet och rättfärdighet. Gud kan nu vara helig och rättfärdig och ändå bevisa syndare fullständig nåd. Nåd, det betyder ju, jag har ju inte försökt definiera det här riktigt än, Nåd betyder ju att vara föremål för Guds välbehag, att vara föremål för Guds goda välvilja, fast vi egentligen hade gjort oss förtjänta av raka motsatsen. Det är nåd. Att vara föremål för Guds goda välbehag, fast vi egentligen hade gjort oss förtjänta av raka motsatsen. Det är Guds nåd. Nåden bestämmer nu allt Guds handlande med oss. Det heter i Hebreerbrevet 4 att vi ska gå fram till nådens tron. Och det betyder att det är lika som en tron utifrån vilken nåden agerar. Där ständigt Guds handlande med oss bestäms utifrån hans nåd, hans välvilja mot oss. Gud är välvilligt inställd till oss på grund av att vi inte längre står under syndens välde utan under nådens välde. Vi är tagna utifrån ett tillstånd där vi var under Guds vrede till ett tillstånd där vi nu befinner oss under Guds välbehag. Tyvärr är det många kristna som tror att Gud är på ryggen med piskan och ständigt framlever sitt kristna liv som om Gud skulle vara arga på dem och stå bakom hörnet och lura och se om de väljer rätt väg eller hur de väljer. Och skulle de välja fel så har de nästan uppfattningen att Gud står och hånskrattar och tycker skyll dig själv nu. Nu är hela livet förfelat för dig. Vilken vrångbild av Gud och vilken fullkomlig missförståelse av vad Guds nåd är. Du står inte längre under Guds vrede. Du står under Guds nåd. Han är välvilligt inställd till dig. Det är alltså utgångspunkten för allt Guds handlande med dig som sitt barn. Han är välvilligt inställd mot dig som jordiska föräldrar är. De är ju beredda att se till sina barns bästa. Hur illa den skulle kunna ha gått, så är de beredda att ställa upp och försöka göra allt väl. Det är ständigt utgångspunkten. Nåden har medfört att Gud har blivit vår far. Något sådant finns inte i någon annan religion. Gudarna som man tror på är ständigt fjärran och långt borta, och man måste ständigt blicka dem med offer och gärningar och kroppens späkning. Och det är ett liv i fruktan. Men det borde inte känneteckna det kristna livet. Det borde vara ett liv i fullständig glädje över att Gud har accepterat mig. Vilken nåd. Paulus kunde aldrig komma över det här. Aldrig. Hela sitt liv så gick han omkring med den här förundran. Hur i all världen kunde det komma sig att Gud valde mig? Jag som förföljde Guds församling. Och när han skriver första Korinterbrevet 15 så säger han: jag är inte ens värdig att få kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling. Jag är den minste av alla apostlarna, men jag har arbetat mer än de flesta. Dock icke jag, utan Guds nåd som mäktigt verkar genom mig. Genom Guds nåd är jag vad jag är, säger han. Det är Guds nåd alltihop. Senare i livet skriver han i Efesierbrevet, och i tredje kapitlet så säger han, när han kommer in på nådens evangelium igen: inte den minsta av apostlarna, utan då säger han: jag som är den ringaste av alla de heliga, den minsta av alla kristna. Så känner han sig. I slutet av sitt liv så skriver han till sin andlige son Timoteus ett avskedsbrev nästan. Det första Timoteusbrevets första kapitel kommer han återigen in på. Kan du tänka dig, Timoteus, mig blev nåden given att få förkunna evangelium. Jag som är den främsta av alla syndare. Så under sitt liv har han beskrivit sig själv under tre följande beteckningar: den minste av alla apostlarna, den minste av alla de heliga, den främsta av alla syndare. Och nu var det inte så att Paulus led av något mindervärdeskomplex och på något vis degraderade sig själv som person. Men hans uppskattning av Guds nåd växte under livet. Så att ju äldre han blev som kristen, ju mer förundrad blev han över Guds nåd som hade tagit hand om honom, som hade varit en motståndare till den vägen. Hur ska vi förklara detta? Saulus av Tarsus, plötsligt berömmer sig av att få vara en församlingens tjänare. Ja, det är nådens kraft. Nåden är oemotståndlig när den träffar människan. Hon måste kapitulera, verkar det så. Och nåden bevisade sin styrka i det att den lyfte Paulus och gjorde honom till en ödmjuk församlingens tjänare, ständigt prisande Gud för hans nåd. När du känner dig torr och tom, det kan man göra till och med kanske på en hönekonferens, och man tycker att till och med tvivlen smyger sig på, och när du känner att du ingenting kan göra och inte är inspirerad att göra någonting i församlingen eller i Guds rike heller, när du tycker att du har kommit riktigt i botten, så ska du veta att Guds nåd är lika rik över ditt liv i alla fall. Guds trofasta nåd finns där ändå, oavsett hur du känner dig. Guds nåd säger: jag ska aldrig överlämna dig eller övergiva dig. Utan villkor, säger Guds nåd så. Ingenting kan ta dig ut ur nådens välde. En del tycker att när jag förkunnar så här om Guds nåd, att det kanske är lite farligt i alla fall. Leder det inte till vårdslöshet det här? Och det var precis vad Paulus förutsåg skulle komma upp när han skrev Romarbrevet 5. Den här frågan som nu börjar i 6:e kapitlet. Jaha, då kan vi ju fortsätta i synden då, så nåden får bli så mycket större. För du har ju sagt, där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mycket mer. Då är det ju bara att synda då, så Gud får fortsätta att bevisa nåd. Bort det, säger Paulus. Totalt fel. Så fungerar det inte. Det är ju helt orimligt. Argumentationen liknar den här. Det är lika absurt som att säga: låt oss anlägga bränder så att brandkåren får chans att visa hur duktig den är att släcka bränder. Eller låt oss försätta oss i sjönöd här ute på havet så att kustbevakningen får chans att visa hur duktiga de är att livrädda. Ett sånt resonemang är ju absurt. Lika ologiskt är det att säga: vad bra, är Gud så nådig, då kan jag ju leva som jag vill då. Nej, det gör man inte. När man börjar inse storheten i Guds nåd, då blir man ännu mer aktsam om det sätt på vilket man lever. Är det sant att Gud älskar mig så högt att Guds nåd har bestämt om mig att jag ska bli bevarad i Kristus? Och vad kan jag göra, Gud, för att visa min tacksamhet? Det blir ju reaktion. Och jag menar att nåden, det, och jag menar att jag har Paulus stöd här i Romarbrevet 6 och 7, att det är endast nåden som kan ge den rätta grunden för ett liv i helgelse, inte lagen. Lagen är till och med farlig för helgelse, för när lag kommer in, då kommer också självberömmelse in. Jag klarar det ju. Därför säger Paulus i Romarbrevet 7: ni ska betrakta ert förhållande till lagen som en kvinna betraktar sitt förhållande när hennes man har dött. Hon är friad ifrån sin man, från det äktenskapet. Det har upphört. Och så har vårt förhållande till lagen upphört. Lagen har ingenting med vår helgelseprocess att göra. Vad är då hemligheten? Ja, det är just det som Romarbrevet 6 talar om och som Galaterbrevet 2 avslutar med. Vi är korsfästa med Kristus. Det är lika otänkbart för ett Guds barn att fortsätta i synden sedan det kommit in under nådens välde. Det är helt otänkbart. Det är för att vi har blivit befriade från syndens välde. Vi har blivit befriade för att nu ska vi tjäna en ny herre. Vi skulle då inte gå tillbaka till den gamle diktatorn som förut styrde våra liv med sin stränghet och sin hårdhet. Nej, håll er till er nye herre, är det vad Romarbrevet 6 egentligen talar om. Ja, ni är faktiskt döda till synden. Ni kan inte synda längre. På ett sätt är det sant att säga så. Teologiskt sett är det rätt att säga så. Vi är faktiskt döda till synden, för när Kristus dog, så dog vi. Vi har blivit korsfästa med Kristus. Paulus visar nu på hur vår förening med Kristus innebär att kraften i den inneboende syndanaturen är bruten. Vår förbindelse med Adam är bruten. Vi vet, så länge vi är kvar i den här jordiska kroppen, att vi fortfarande har kapacitet att göra det onda. Men det finns en ny väg och en ny möjlighet för oss. Och vi behöver aldrig för ett ögonblick tro att vi har någon skyldighet mot den gamla naturen, för vi är friköpta från den, och vår förbindelse med Adams välde är avskuren för evigt, och vi är införsatta i ett nytt välde, nådens välde, där vägen till helgelse heter korsfäst med Kristus och den inneboende andens kraft till ett nytt sorts liv. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Här står vi faktiskt inför en av Nya Testamentets viktigaste lärosatser, men tyvärr en av de minst förstådda och minst tillämpade och därför också minst upplevda. Vi vill så gärna se någon slags patentlösning på det här. Kanske om jag får den upplevelsen, då ska min kamp mot synden vara slut och jag ska förständigt vara segrare här. Men så jäckas vi ständigt i vårt sökande efter den där kritiska upplevelsen, kanske, som för alltid ska lösa den här kampen som finns inom mig. Jag tycker så skönt med Galaterbrevet, för när vi kommer till 5:e kapitlet så ska du få se att ett normalt kristenliv, det innebär att det är en kamp inombords, en kamp mellan anden och köttet. De ligger ständigt i strid med varandra, står det. Så om du upplever det så är det fullt normalt, allt i sin ordning. Men det finns en väg till seger i varje stund, för varje steg. Hemligheten till att inte längre vara behärskad av Adams naturen innebär det att vara korsfäst med Kristus. Och jag får återkomma till det i det 5:e kapitlet. Nu, för att få komma in i Galaterbrevet lite idag också, i det 3:e kapitlet ska vi titta. Först den sista versen i det 2:a kapitlet. Lägg märke till vad Paulus säger där. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, ja, då hade ju inte Kristus behövt lida död. Då var det överflödigt med korset. Men nu är korset en absolut nödvändighet, för det fanns ingen annan väg för oss. Det var inget fel på lagen, den var helig och god. Men du förstår, det material som lagen hade att jobba med, den mänskliga naturen, det var skröpligt det. Det var inte mycket att ha det. Lagen kunde inte åstadkomma, med den köttsliga naturen som material, den helighet som lagen krävde. Det är precis som om du skulle ta en gammal rutten trädstam och gå till en möbelsnickare och säga: vill du snickra till en fin fåtölj, stol, en länstol utav det här virket? Och hur skicklig denna möbelsnickare än må vara, så är han oförmögen att göra det, därför att trädet, virket, vittrar sönder under hans verktyg och i hans händer. Lika oförmögna var vi att leva upp till lagens heliga standard, därför att köttets natur är fiendeskap emot Gud. Men, står det, det lagen inte kunde åstadkomma i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud. Därför, säger Paulus, så tänker jag verkligen begagna mig av Guds nåd. Jag tänker inte vara den förutan. Jag tänker verkligen begagna mig och utnyttja denna fantastiska händelse att Gud i Kristus har vunnit åt mig ett tillstånd av välbehag i förhållande till Gud. Men så kommer han liksom ner på jorden här igen i kapitel 3 och betänker hur det var i församlingarna i Galatien. Och han uttrycker verklig förtvivlan i de första verserna. Vem har så dårat er, ni oförståndiga galater? Vad ska jag ta mig till med er? Vem har förhäxat er? Han ställer flera frågor här, och underförstått så får han också ett svar, ett jakande svar kan man säga, på var och en av de här frågorna. Den första frågan, det är lika som man säger, tänk nu efter och svara mig på de här frågorna. Ni som har fått Kristus målad för er som korsfäst, hur kan det komma sig att ni nu räknar på ett annat sätt? Och så säger han i vers 2, för det första, kom det sig av laggärningar att ni undfick anden, eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Det vill säga, fick ni anden, den heliga ande, att innebo er genom att ni var präktiga människor, genom laggärningar, så att ni alltså förtjänade er andens gåva? Nej. Eller var det då genom tro, det vill säga i så fall av bara nåd? Ja, det var det ju. Och de tvingas svara ja på den frågan. Alltså började ni i nåd. Andra frågan, vers 3. Ni som har begynt i anden, vill ni nu sluta i köttet? Det vill säga, börjat den kristna livet i vandringen i anden, att förtrösta på att den heliga ande kan klara det här jobbet. Den gamla naturen kan inte klara det, men en förtröstan på att Guds ande kan klara det. Ni började så, att vandra i tro och förtrösta på Guds nåd. Ska ni nu sluta i köttet, det vill säga att förtrösta på egna förtjänster? Så många kristna har börjat rätt, men fallit in i en träldom. Paulus menar, ni började under nådens princip, ni måste också fortsätta under nådens princip och ingenting annat. Igår talade jag med en ung man i Göteborg som stod så nära Kristus, så jag frågade, vill du inte bli en kristen? Och så gav han det här svaret som jag ibland hör: jo, men jag vet inte om jag törs, för jag vet inte om jag klarar av det. Och jag förstod vad han menade. Att bli kristen skulle väl gå an i och för sig, men sen då? Hur ska man klara leva det där livet? Och det verkar som att många icke-kristna har för sig att vara kristen, det måste vara jobbigt. Då måste man ju skärpa sig till 1000, anstränga sig varenda dag. Tänk om man misslyckas och gör bort för sig, då skämmer man ju ut andra kristna också. Och så vågar de inte ta steget, därför att de tror att det är så märkvärdigt svårt att vara kristen. Och det sörjer jag verkligen över, om vi har gett ett sådant intryck att det hänger på vår egen duktighet och inte på Guds nåd. Hörde, vi skulle nog berömma oss lite mera av Guds nåd, du och jag. Lite oftare säga, tänk vilken nåd att jag får vara kristen. Jag är inte ett dugg själv egentligen. Jag har ju ingenting att berömma mig av inför Gud. Tänk att jag får vara med. Kan du fatta det? Skulle man ju fråga någon utomstående. Kan du förstå hur jag kan få vara kristen? Nej, naturligtvis inte. Lite mer mänsklig, lite mer naturlig, lite mer förundrad över att tänka att det är sant att jag får vara med. Och inte så där präktigt fint att jag är nog ganska, Gud är nog ganska nöjd med mig. Vilken tur för Gud att han fick mig, en sån begåvad människa, va? Jag gjorde han ett fint kap. Ja, det är så lätt att ramla ur nådens förundran. Och det är ändå det som jag tror är hemligheten till hela glädjen i frälsning och hela evighetens glädje, då vi ständigt ska gå omkring och förundra oss och säga till varann, tänk att vi får vara här, tänk att jag får vara med här. Kan du fatta? Vad beror det på? Och så ska vi ständigt rikta våra blickar till honom, som det står om i Uppenbarelseboken, han såg ut som ett lamm som hade varit slaktat. Och vi ska påminna oss om att det endast på grund av hans förtjänste och ingenting annat. Galater, har ni upplevt så mycket förgäves, frågar han i vers 4. Om det nu verkligen har varit förgäves. Han menar, ja, i nya översättningen tror jag inte det står uppleva. Se vad det står. Har allt ni varit med om varit förgäves? Och allt ni varit med om kan man ju lägga in väldigt mycket i. Det verb som grundtexten använder översätts på alla andra ställen med lida. Och ofta, och redan i kapitel 5 i Galaterbrevet, lida förföljelse. Det vill säga, Paulus kanske menar, har ni förgäves gått igenom så många lidanden som kristna att ni nu är beredda att sälja nåden för att förtrösta på förtjänster istället. Ni som förut var villiga att lida för att få ha friheten i Kristus, föraktar ni nu den frihet som Kristus, som ni förut var villiga att lida för? Det kan väl ändå inte vara möjligt, menar han. Det som förut betydde så mycket för er, hur kan ni vara så beredda att ge upp det nu? Och så den sista frågan, vers 5. Alltså han som förlänade er anden och utförde kraftgärningar bland er och gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att ni lyssnade i tro? Svara mig nu. Varför gjorde Gud under bland er? Var det för att ni hade förtjänat det? Nej, det var det väl inte. Var det för att ni lyssnade i tro? Ja, men då var det ju av nåd då, eller hur? Ja visst, av nåd var det. Samma tro som Abraham hade, säger han sen i nästa vers. Och det får vi nog nästan vidareutveckla mer imorgon. Men han går in på Abraham nu i versen som följer, i vers 6. Och det är en väldigt kraftig argumentation i det här som han nu tar upp. För om Abraham, judarnas egen stamfader, om nu Paulus kan bevisa att Abraham blev rättfärdig genom tro och inte genom laggärningar, ja då är ju saken så att säga helt klar. För alla ville berömma sig av att vara jud, att vara Abrahams barn. Naturligtvis, Abraham stod högt i kurs. Hur var det med Abraham då, säger Paulus? Hur blev han rättfärdig förklarad? Var det genom laggärningar eller var det genom tro? Ja, låt oss bläddra tillbaka, menar han, till första Mosebok 12 och titta lite grann. Och ni kommer ganska snart att finna att Gud gav Abraham ett löfte, inte en lag. Lagar ska lydas, löften ska tros. Gud gav Abraham ett löfte och Abraham trodde det löftet. Och ändå så hände ingenting under många år. Så Abraham trodde nästan att han hade missförstått Gud. Och i det 15:e kapitlet i första Mosebok så tycks han vilja mena att det är väl hans äldste tjänare då, främste tjänare, som ska bli hans arvinge. Nej, inte så, säger Gud. Gå ut ur ditt tält. Och så får Abraham gå ut den där stjärnklara natten och blicka upp emot stjärnmyriaderna. Och så säger Gud, börja räkna. Och Abraham börjar i ett hörn på himlen och märker ju att det är en omöjlig uppgift, för de är så många. Och så säger Gud, så rik skall din säd bliva, Abraham. Och plötsligt går det upp för Abraham att det är universums skapare och herre som har gett honom löftena om en säd. Om han nu också är kommen till hög ålder liksom Sara, så måste ju den guden som har skapat himlavärlden också vara fullt kapabel att i ett gammalt modersköte göra ett under, så att en avkomma kan bli given till Sara och Abraham. Och så stod det, Abraham trodde Gud. Han trodde Gud. Och i nästa mening så står det, då tillräknade Gud honom detta för rättfärdighet. Var det på grund av laggärningar? Hade han gjort någonting? Nej, han hade bara i tro accepterat Guds löfte. Är det du som säger det, Gud, så okej, okay, då är det väl så då. Då måste det vara så. Jag böjer mig, jag tror dig, Gud. Och Gud är där och sätter sin rättfärdighetsstämpel på Abraham. Så vad har omskärelsen med saken att göra? Som nu galaterna hade blivit så ivriga med. Vi måste omskära oss. Här gäller det att omskära sig. Abraham var inte ens omskuren när han blev rättfärdig förklarad. Det skedde 14 år senare. Och då gavs omskärelsen bara som ett tecken på att han var rättfärdig förklarad, att han var Guds utvalde. Precis som vigselringen ju är ett tecken på att ett äktenskap har ingåtts. Men ingen blir ju gift genom att bara gå till en guldsmedsaffär och köpa en ring och sätta på fingret. Lika litet blir man kristen genom att omskära sig. Det är bara ett yttre tecken. Det måste vara ett förbund bakom om det ska ha någon mening. Och det var ett ovillkorligt förbund, jag ska snart sluta, som Gud slöt med Abraham. Jag vill att du ska se det till sist. ett villkorslöst förbund. Gud sa inte till Abraham: Abraham, om du gör så och så och så och lyder mig på det och det och det, då ska jag. Utan Gud sa bara: Abraham, jag ska tala om för dig någonting. Jag ska göra din säd talrik. Jag ska ge den ett land. Jag ska välsigna dig, och i din säd ska jag välsigna alla släkter på jorden. Ett otroligt löfte, som egentligen är det viktigaste löftet och de viktigaste verserna, vill jag säga, i hela Gamla testamentet. För utifrån de verserna i Första Mosebok 12 så utvecklas sedan hela Guds frälsningsplan. Han börjar med en individ, Abraham, gör av honom en nation, Israel, och ifrån den nationen sedan denna säd som krossade ormens huvud, och så tillfaller välsignelsen alla släkten på jorden. Och vi ser i dagarna, och vi är i detta tält, ett uttryck för att detta löfte håller på att fullbordas. Löfte till Abraham om att i hans säd alla släkten på jorden skulle vara välsignade och skatta sig lyckliga. Och det var ett villkorslöst förbund, där alltså Gud ikläder sig hela ansvaret. Jag ska. Och du har det upprepat i Jeremia 31, det nya förbundet. Inte som det gamla förbundet. Förresten, löftet till Abraham gavs ju långt innan lagen gavs. Lagen kom in, säger Galaterbrevet 3, 430 år senare. Så det har ingenting med rättfärdiggörelsen att göra. Utan hela tiden, även under lagens tidsålder, så blev en israelit rättfärdiggjord endast på grund av tro på Guds löften och ingenting annat. Alltså under nådens princip. Jo, det står i det nya förbundet: jag skall sända min ande i deras hjärtan. Jag skall ge dem nya hjärtan. Jag skall i nåd förlåta deras missgärning och glömma den. Hela tiden så ikläder Gud sig det fulla ansvaret. Jag skall, jag skall, jag skall. Och det var ett förbund som skulle instiftas genom Jesu Kristi blod. Så när han höjer bägaren kvällen innan korsfästelsen, så kan han säga: detta är det nya förbundet. Och lärjungarnas tankar går blixtsnabbt till Jeremia 31. Aha, nu är stunden inne. Det nya förbundet ska instiftas. Det nya förbundet i mitt blod. Det är lika oåterkalleligt som Jesu död. Som döden är oåterkallelig. Jesu blod står för säkerheten i detta förbund. Det är obrytbart. Och i det förbundet står vi som Abrahams barn, med samma tro på Guds löften, frälsta, rättfärdigt förklarade av bara nåd, ingenting annat. Och det här ska vi glädja oss åt. Det här ska vi vara förtjusta över. Det här ska vara början och inspirationen till helgelsen, att också vilja leva denne Gud till behag, som så har älskat mig att jag får vara med. Amen. Tack gode Gud, du vill påminna oss om din nåd. Förlåt oss att vi är så snara med att räkna med egen präktighet och förtrösta på egen kraft, Herre, och tappa den där barnsliga förtjusningen över att du frälste mig. Halleluja, tack att du frälste mig. Ärat vare ditt namn. Tack att jag får vara med. Åh Gud, gör oss förundrade över denna nåd, Herre. Och låt oss forska ivrigt i skrifterna för att ännu bättre förstå den och ännu mera glädja oss över den. Välsigna mina syskon här på Hönökonferensen, att vi kan lämna den med en stor förtjusning och med en stor lättnad över att vi står under nådens välde. Och ditt agerande med oss sker utifrån nådens tron. Amen.